Klara Fröberg.
God kväll, god kväll.
God kväll, god kväll. Det var länge sedan vi kvällspödda.
Ja, det var det faktiskt. Mm,
det är ju bra. Ja, du har ju sovit en och en halv timme och kommer ju vara vaken halva natten. Och jag somnade typ en kvart med ett av mina barn när jag skulle läsa. Så vi får se var det här slutar. Men idag så ska ju vi prata om A1 i smarta mål. Så det kommer vi tillbaka till. Men innan det så känner jag att det är dags för dig att prata lite om vad du irriterar och retar dig på just nu. För att det var ett tag sedan vi hade en liten sån här rant i podden, eller vad det heter.
Ja, men ibland går jag runt och är lite irriterad på saker. Och jag har känt att jag har varit det extra på sistone. Och sen så nu när vi skulle podda så jag har ju besök från Göteborg just nu av mitt bihang. Mm. Och då sa jag så här, jag är lite grinig. Och då sa han så här, men ta med dig i podden. Era lyssnare gillar ju er för dem ni är. Ni är ju bara människor eller något sånt där. Ja. Så då tänker jag att, ja, då gör jag väl det då.
Men innan du rantar om det här kan vi också lägga till att du häromdagen 1. gick in i en glasruta på gymmet. 2. Vad heter det, lutade dig framåt och slog i huvudet i sätet framför dig när du skulle åka tåg. 3. Din väska när du skulle ta ut någonting så trillade dildon ut. Så vi kan också lägga till det här när ni nu lyssnar på Klaras rant, att det är också något hon har genomgått om sitt senaste timmar.
Marcus bara, är jag ute och reser med min Sabin eller så?
Alltså det är helt underbart. Ja. Okej, kör.
Ja, det här med glasrutan var faktiskt för att jag hade glömt att beställa nya linser. Jag använder ju linser.
Ja.
Och jag har ju så här linser som jag sover med och så. Och då kan det lätt bli så att jag glömmer bort att fixa nya. För jag tänker liksom inte på att jag har det. Och så hade jag beställt nya till Göteborg för att jag var där. Och så kom inte de fram. Det är så typiskt att just då blev det någon så här postknas. Så jag hade, och sen så blev jag tvungen att ta ut den. För den, jag vaknade mitt i natten och så låg den typ bakom ögat. Så jag såg lite så skevt. Det var därför jag gick in i en glasruta.
Det låter lovande. Ja, det var när vi gick runt med en lins. Ja.
Ja, men det var en sån här pappersrulle med papper som jag tänkte sträcka mig efter och ta papper ifrån. Och så bara, var det visst en vägg i där.
Åh herregud, alltså det är ändå sånt som man, jag skickade det så när du skickade det till mig. Då först skickade jag så här, jag skrattar så jag dör. Sen var ju typ fråga nummer 2, är du skadad eller okej?
Nej, men det gick ju bra, men det var så roligt för jag stod i en hörna. Det var på ett jättebra friskis i Göteborg, Kvillebäck heter det. Och där har de massa lyftarplattformar. Och jag stod ensam bland bara massa killar, massa snubbar som stod och lyfte. Kanske så här 12 stycken killar och jag. Och så bara såg, tyckte jag att jag var lite så här cool. Och så bara donk, gick jag in i den där väggen.
Ja, vad roligt. Ja, det var ändå kul. Det var mitt skratt för dagen när du berättade det.
Ja, och jag tror inte att någon såg dildon på tåget, men det var så roligt för den bara jag skulle ta ut datasladden och så bara, nej men hoppsan, här kommer en sån där, vad är det den heter, den där som vi har fått av vuxen, den där senaste svarta
grejen.
Ja,
den som är så bra.
Ja.
Gud vad roligt, men det hade varit ännu roligt.
Den är bra, men kanske inte så här på tåget.
Nej, men den är ändå, den ser lite, ändå lite täckig ut, så den är liksom, det var inte så att du drog upp typ den här King, vad heter den där som var så stor?
Vikingkak. Nej, den har vi ju faktiskt ändå lyckats tävla ut.
Ja, men så det känns ändå.
Det var ju faktiskt någon som ville ha den.
Ja, så det känns ändå rätt. Den känns ju liksom, det skulle ju lika gärna kunna vara någon täckepril som typ.
Men en kompis till oss har den här svarta. Heter den, den heter Girl Power, ja, just det.
Det är märket.
Det här är faktiskt inte ett sponsrat avsnitt av Vuxen, så att det, jag ska inte prata om det. Men hon har en sån som hon har köpt. Mm. Hon tycker också den är jättebra. Men det är ju en grej som vi har tagit upp också när vi har poddat om den, som är lite svår med den. Och det är ju av och på-knappen. Den, ja, den är ju liksom sitter. Så intryckt så att den, man måste ju verkligen trycka hårt, och är det då mörkt till exempel i ett rum så kan det vara jättesvårt att hitta den, för den sticker ju inte ut knappen. Nej, och hon berättade att hon hade sex med sin snubbe mitt i natten, och så kunde det, du vet, det kan ju bli som med barn ibland att de drömmer något eller något sånt där, och så mitt när de höll på så kommer deras son in i sovrummet. Och hon lyckas inte stänga av den.
Aha.
För att hon hittar ju inte knappen.
Aha.
Så hon är så här panik, bara lägger den under kudden. Och den bara ligger där och bara zzzz.
Ja, men det, grejen är att den är ju så här, man kan ju sätta på liksom vibration både i två delar av den. Alltså både,
ja.
Ja, och både en intern och en extern vibrator kan man säga. Och vad heter det? Då är det också så här jättelätt att få på fel. Alltså om du ska ändra typ, ja. Att det blir så här rätt som det, så typ den du håller i börjar typ så här skaka. Man bara...
Alltså. Ja, man måste ju verkligen kunna kommunicera om man är med en annan person, att det kan bli lite,
ja,
mäckigt med den där.
Ja, det kan bli.
Men när den väl är igång så funkar den bra. Okej, vad jag är irriterad på just nu. Okej, nummer ett. Internetcoacher. Alltså vi har ju just nu, vilket är jättekul, i Team Styrkebyrån så tvingar vi alla våra medlemmar att jobba med sina knäböj.
Ja.
Vi har liksom ett knäböjsfokus just nu. Och det är ju svinkul och vi liksom bygger på det där steg för steg. Och nu har vi de två första veckorna bara egentligen jobbat med att man ska göra lite långsamma böj för att kontrollera och äga hela rörelsen. Och jag följer ju också... Både du och jag följer ju många på nätet som håller på med träning. Mm. Det är inget konstigt. Och det finns ju... och sen har det då dykt upp i samband med det i Team Styrkebyrån en del frågor om just det här. Vad olika coacher på nätet säger om knäböj, Johanna. Mm. Och en sak som jag tycker är väldigt irriterande när det gäller så här styrketräning generellt. Och jag vet inte, jag tror att träning överlag... av alla branscher som finns är ju en så här grej som det finns otroligt mycket åsikter om hur saker ska göras. Det är ju liksom inte så här som matlagning att det är det här är en carbonara, eller som liksom sjukvårdsbranschen så här, det här är en medicin mot det här.
Mm.
Utan när det gäller träning då finns det finns himla många olika sätt att, och det finns då också väldigt mycket så här erfarenhetsbaserade åsikter. Och sen finns det ju det här på internet som är så här internetcoacher som lägger ut såna här videor som är så här, först är det ett rött kryss på hur man inte ska göra. Mm. Så här ska man inte göra. Och sen är det ett grönt kryss som visar så här ska man göra. Och grejen är, så finns det också många som är så här duktiga, erfarna och kan mycket och sådär. Men, och ett stort problem med det här som jag anser är att många som uttalar sig om till exempel knäböj, och nu säger jag ett namn, men vad fan spelar det för roll, för det är väl, han lyssnar inte på den här podden. Men till exempel så finns det en snubbe som heter Squat University. Jag vet inte om han är amerikan eller kanadensare, men jag tror att han är otroligt kunnig på många sätt. Han hänvisar ofta till forskning och han kan ge så här tips på. Men av flera olika skäl så tycker jag att det finns vissa problem med det som han gör. Därför att till exempel gick jag in på hans konto idag, för det var en i våran Team Styrkebyrån som ställde en fråga och hänvisade då till att han hade sagt någonting.
Mm.
Och då hade han lagt ut en film och så var det så här, om du, alltså nu tar jag som ett exempel för jag kommer inte ihåg vad det var, men det var typ så här, om du faller fram i dina frontböj. Mm. Och så skriver han så här, då beror det på två saker. Antingen poor ankle mobility eller någonting annat. Mm. Och det är där jag tycker att problemet finns. Därför att om du är på den nivån med dina knäböj att du ska jobba med tekniken i, jag tror att det var någonting med hur man kunde liksom trycka med höften i bottenläget eller något sånt där.
Mm.
Om du är på nivån att du jobbar tekniskt på det sättet i dina knäböj, så kanske det är en bra cue eller någonting att tänka på och sådär. Men du kan liksom inte säga på internet när du har så här en miljon följare att det är antingen en av de här två sakerna till någon som faller fram med sina knäböj. Varför? Jo, därför att de flesta som du och jag träffar, alltså hur ofta, alltså allvarligt talat Johanna, hur ofta har du under, nu har vi ju hållit på med det här i 6 år, vi har träffat tusentals personer, hur ofta har du känt så här, ja men det är verkligen fotledsrörligheten som är grejen för den här personen?
Nej, det är typ hänt någon gång och då är det en person som har opererat och har en skada i fotleden typ, men då kommer den ändå inte kunna göra något åt det.
Nej, för du kan inte säga på internet till folk som du aldrig har sett eller träffat att det är de grejerna. Och min uppfattning från mitt perspektiv och alla som jag har träffat är att de flesta som har någon issue med sina knäböj, det är ett, att de är ganska nya med övningen. De har inte gjort det tillräckligt mycket. Och två, de vet inte hur man ska göra. Eller de försöker göra någonting som de har hört att någon har sagt
eller
att de ska göra.
Eller sett på nätet.
Exakt. Inget av det här har med någon så här rörlighetsinskränkning att göra.
Nej.
Och här blir det ju då ett problem. För att om vi har en person som kanske då har... Ja, men nu när vi hade lyftarhäl sist, då hade vi med en tjej som hade börjat göra knäböj i september. Om hon då går in på det här kontot, nu menar jag inte att hon gör det. Hon verkar vara en jätteintelligent person och kanske tänker då lite större. Men om hon går in på det här kontot och tänker så här, aha, men mina knäben känns konstiga. Ja, men det är min fotledsrörlighet. Och då har vi problem två, Johanna. Vet du vad han då säger? Nej, om du har fotledsrörlighetsproblem, då ska du inte göra knäböj med skivstång. Då ska du gå hem och sitta i strumporna på golvet och töja. Alltså det här blir ju problematiskt, tänker jag.
Mm.
Därför att du kan inte liksom säga till massa människor som följer på nätet att det är exakt de här två sakerna. De allra flesta, och nu menar jag inte det här på ett så dåligt sätt, men de gör bara lite fel. Alltså för att man inte vet. Och till exempel var det någon då i vår grupp idag som så här sa att jag har hört att man ska bla 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 för att aktivera baksidan mer. Alltså så här, det, och då bad jag om referens på det. Alltså de allra flesta behöver bara ta en skivstång, lägga vikt på den och göra. Och det här är någonting som man kan se också på gym, du vet, med så här nya PT som bara träffar en kund och sen gör den 5 stycken knäböj med skivstången och sen bara, nej, vänta. Vi måste bla 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 bla. Men du måste ju ta hänsyn till personen du har framför dig, hur mycket den har gjort övningen, och liksom låta den få träna ett tag innan man börjar. Tänk dig som när du spelade hockey liksom, om någon hade bara, nej men Barveli, det är liksom, nu har du kört 2 träningar med oss nu och jag känner att du behöver jobba väldigt mycket på de här två sakerna.
Mm.
Det går ju inte.
Men
med styrketräning så är ju folk så.
Ja, man är väldigt snabb på att säga vad som är rätt eller fel eller något. Ja, men jag kan verkligen, men det,
och de gör ju det, att det blir så komplicerat då.
Ja.
Och grejen är, det här är inte raketforskning.
Nej.
Det är så här, en övning på gymmet. Alltså du behöver inte alla de här sakerna och de här cuesen och alla de här grejerna. Du behöver få göra det här lite grann så kommer det kännas bättre.
Mm. Men han är ju också en sån som är så här, kan du inte göra det här då får du inte ha en skivstång på dig. Då ska du bara...
Ja.
Men ja, han har sina tankar.
Exakt, och det är liksom, det var någon annan i vår grupp häromdagen som gjorde jättefina böj och sa också så här, jag känner som att jag faller fram lite grann. Och jag sa till henne att så här, nu vet inte jag för vi har inte träffats så här, men bara det jag ser i din film så ser det ut som att du är en sån person som kommer få en mer upprätt böj om du lägger på mer vikt på stången.
Mm.
För att hon hade typ 30 kilo på stången.
Mm.
Och det är svårt att trycka emot det. Liksom. Och, det är, ja, och då tycker ju han att så här, nej, du ska ta bort stången så att du kan göra fina böj med kroppsvikt. Men det är inte samma sak!
Mm.
Aj, jag blir så irriterad. Och just de här röda och gröna kryssen. Alltså, inget av det har ju någon hänsyn till individen överhuvudtaget. Alltså, sluta med det. Mm. Det är så löjligt. Jag skrattade för mig själv innan vi spelade in nu när jag tänkte på den här gången när du berättade att du var på gymmet och hörde en manlig PT säga till en kund så här, nej, vet du, det är något jättekonstigt med dina marklyft, men jag vet inte vad
det
är.
Ja, jag vet. Det var ju helt fantastiskt.
Alltså, hur ska han hjälpa henne med den informationen?
Ja.
Det är så jäkla roligt. Alltså, det är sån clownbransch vi är i, Johanna. Åh, jag blir så irriterad. Alltså. Ja. Skjut mig.
Ja, nu fick du det sagt. Bra. Då tar vi nästa punkt.
Det.
Jag kan inte ens läsa det här ordet. Jag vet inte ens vad det här betyder.
Charlataner. Ja. Charlataner är folk som utger sig för att vara någonting och lurar folk på saker. Och jag har stört mig väldigt mycket på sistone och jag rantade förra veckan om det här på mitt Instagram. Med folk som är så här alternativa inom hälsofrågor. Och det som stör mig, nu pratade jag specifikt om en person som riktar sig till kvinnohälsa och kvinnoproblem. Och vi har varit inne lite på det podden förut. Och det är en person då som så här kritiserar svensk sjukvård. Och det kan man ju göra av olika skäl och sådär. Och då har hon gått någon amerikansk typ som Vitamininstitutet i Schweiz på schampoförpackningarna, fast någon sån utbildning i USA där hon har lärt sig mycket om så här kosttillskott och urter och grejer. Och sen så är det jättemånga högkompetenta personer. Jag har 12 personer, vänner på Instagram som följer henne på Instagram och likar henne. Så har hon så här, lägger hon ut liksom grejer om endometrios, PCO, massa grejer. Och folk bara applåderar det för att hon använder sig av, hon menar att liksom kvinnor är liksom straffade under patriarkatet, och det är därför vi har tryckt i oss så mycket läkemedel och hormoner. Och det finns ju absolut en befogad kritik mot preventiv, hormonella preventivmedel och hur man har förskrivit dem och så vidare. Men det som jag stör mig mest på med hennes grejer, vet du det, Johanna?
Nej.
Det är att hon så här skuldbelägger kvinnor. Hon säger utåt sett att hon liksom verkar för kvinnor och hälsa och så vidare. Men sen så säger hon att till exempel sådana saker som ofrivillig barnlöshet, endometrios, PCO eller som jag hade, kraftiga blödningar. Det är min livsstil som påverkar det.
Mm.
Och hon säger att man ska sluta äta gluten, man ska sluta med socker, man ska inte äta vegansk, det är jättedåligt också, inga baljväxter, ingen soja, man ska sluta med konditionsträning för det är inte bra. Hon har massa så här åsikter som är helt liksom, hon la ut något inlägg häromdagen om, där hon kritiserade så här, Svenska endometriosföreningen, och då tänker jag så här: Svenska endometriosföreningen lär ju ha rätt mycket kunskap om endometrios, och då hade de lagt ut något inlägg som var typ så här: nu tar vi helg och firar semester eller någonting, så hade de lagt ut en bild på en läsk.
Mm.
Och då skrev hon typ så här: det är ju inte konstigt typ att, så här, att man har endometrios om man stoppar sånt där i sin kropp.
Ja, ja, det finns ju väldigt
mycket. Och sånt där gör mig så upprörd. Mm. Alltså att man påstår sig så här verka för någon typ av underdog-perspektiv. Men det man egentligen gör, för vet du vad hon också gör? Hon säljer kosttillskott.
Såklart.
Visst är det förvånande?
Mm.
Ja. Och så här, att man ska proppa i sig massa extra då, D-vitamin och zink, och man ska köpa massa så här dyra grejer. Och hon har så här fertilitetspaket, hon har så här PMS-paket, hon har allt möjligt paket. Att man ska äta de där grejerna. För hon tittar ju då på sina kunders blodprover och ser ju att det är så många som har brister på saker. Och då vill jag bara säga en sak. Tror du att världen har ett överbefolkningsproblem om folk nu blir infertila av att de äter skitmat?
Nej.
Nej, så det hänger ju liksom inte ihop. Alltså vitaminbrist är liksom ingenting som vi i Sverige har som ett stort folkhälsoproblem. Jag blir så irriterad. Alltså. Och sen just det här att vanliga vettiga människor, källkritik. Alltså var är källkritiken? Jag tänker alltid så här, vad tjänar den här personen på det här? Jaha, den här personen säljer jättedyra coachningar och föreläsningar och kosttillskott på att den gör det här. Det är inte som att den personen vill dela med sig av sin kunskap gratis då.
Nej.
Det där, nej. Och det går in på punkt nummer tre, jag ska hålla den kort. Men just app nummer tre då, källkritik. Det här har vi pratat många gånger om i podden. Och det här med så här, folk på nätet. Alltså jag tycker, när vi är ute och träffar människor i mitt jobb, jag träffar otroligt mycket trevliga, vettiga människor i mitt liv. Det är jag väldigt glad över. Det gör väl du också?
Ja, absolut.
Men vad är det som händer liksom när folk loggar in på Instagram?
Jag vet inte.
Alltså, då tappar de ju allting. Det är så här, varför skriver man saker på internet? Jag fattar inte det. Och folk som följer alla de här idioterna och sen sitter och bara lägger ut så här kommentarer och, utan att tänka så här, det här skulle du aldrig säga till någon på jobbet eller i fikarummet. Nej. Eller på tunnelbanan. Men på internet, då helt plötsligt så här...
Ja, då kan man säga man allt möjligt.
Åh, det är också så utmattande. Mm. Alltså, vår generation, alltså jag har aldrig känt mig så gammal som när jag ser folk i min egen ålder hur de uttrycker sig på internet. Det är ju som så här, du vet, så här, min mammas generation tycker jag är så gulligt när de skriver kommentarer på Facebook, så undertecknar de dem i sitt namn.
Ja.
Det tycker jag är gulligt. Ja. Det var fin tröja, med vänlig hälsning Anders.
Ja.
Men alltså, och så skrattar jag lite åt det. Men alltså, vår generation, vi är ju kassa. Alltså, våra barn kommer ju håna oss när de tar studenten över hur vi har betett oss på nätet. Att så här, vuxna människor som har så här, jobb och allt möjligt sitter och skriver till så här, typ elaka saker till någon influencer under sitt eget namn och sånt där.
Ja.
Oj, jag blir så trött.
Men de
alltså.
Vara mycket...
Hur ska det gå med allt det här?
Men våra barn kommer vara bättre källkritiska till saker och ting.
Ja, de är ju redan det. De tycker ju bara att det är töntigt att lägga ut saker. De raderar ju sina pinsamma Instagram-inlägg och sånt där.
Herregud. Ja.
Skärpning, alltså.
Mm.
Överlag. Jag vet inte vad vi ska göra. Vi får flytta till skogen eller någonting och stänga av allting.
Stänga av nätet.
Ja.
Ja, okej. Ja, men det var ju...
Ja, det var lite det. Thank you. Men nu kan vi prata om dig istället. Jag har hört rykten om att du gjorde PB i bänkpress häromdagen.
Ja, det gjorde jag. Det var liksom...
och det här la du inte ut på nätet?
Jag filmade ingenting från det passet. Jag vet.
Det är faktiskt så dumt tycker jag.
Jag vet, för det som inte har filmats, det har inte hänt.
Nej. Och då kan inte jag kommentera under och bara, men var det verkligen ett stopp?
Nu var det en jättedålig bänkpress.
Kommer du ihåg att vi fick ett mejl en gång från en kille som sa att han tyckte att vi hade en bra podd och det här var bra och det här var bra, men vi sa ordet ja men för ofta.
Ja men herregud.
För övrigt, men berätta om bänken.
Ja, men jag har tränade faktiskt med min coach live för en vecka sedan. Och då skulle jag köra böj och vi skulle så här, slipa lite på tekniken och gå upp och göra lite tyngre. Och det gjorde vi och det kändes jättebra. Och jag gjorde liksom inga maxlyft, men jag gjorde liksom tunga lyft. Och det kändes så här, jag gjorde ett lyft på 142,5. Och eller jag gjorde flera lyft på det. Och det är ju inte ett maxlyft, men det var ju ändå, det är ändå mitt näst tyngsta lyft jag har gjort. Eftersom 147,5 är det tyngsta jag har gjort. Men det lyftet var väldigt fint och jag fall in, typ inte, alltså fall framåt gör jag ju såklart, för det kommer jag alltid göra, men jag tappar inte tyngdpunkten och det är det jag har jobbat på. Och jag fick så här jättebra tryck och allting, så det kändes superkul. Så nu har jag, alltså nu börjar böjen få hybris igen. Det känns jätteroligt, så böjen känns superbra.
Och, du tror inte att du ska plocka bort vikt och jobba med din rörlighet?
Jo,
då?
Det kan ju vara så att jag hade behövt göra det eftersom jag fall framåt. Så man vet ju inte, jag kanske skulle gjort lite mer pinnböj med byggt på raka armar också helst, utan att trilla framåt och utan att svanka också. Ja, men alltså, i alla fall. Och det var jätteroligt och det är väldigt lyxigt att ha någon som står och så här, liksom små saker. Och jag har också dragit åt mitt bälte ett hål till och bara shit, det är också så helt sjukt för att jag får så ont, men det är så värt det. Nej, jag får inte ont, men det sitter ganska hårt då. Och vilket gör ju att jag får värsta trycket också i bålen på ett helt annat sätt, så det känns jättebra. Och sen bänkade vi och då skulle jag också jobba upp en tung bänk. Och det var lite roligt, för då fick jag ju ändå göra, jag har ju bara gjort typ, senast jag gjorde 180, fan vilken dröm. Bänk. När jag gjorde 80 senast var ju på DM på tävlingen. Så då gjorde jag i alla fall upp till 80 och då fick jag så lite dålig träff på 80. Alltså det blev ett lite sämre lyft bara. Och då så skarvade vi och sa så här, okej, vänta, jag fick ett dåligt lyft och så gjorde jag ändå en på 80. Alltså förstår du, med typ så här 2 sekunder stopp och det var så här, den kom längre ner och ändå tappade jag ingen anspänning eller någonting, jag kunde trycka upp den. Och det är så här ett så himla tydligt tecken på att min lägsta nivå har höjts så mycket. Att liksom jag,
vad härligt.
Och det känns väldigt lyxigt att man bara kan säga, åh, jag fick ett tramslyft på 80 och det var inga problem. Men, och sen så gjorde jag i alla fall, och då fick jag gå tillbaka och så fick jag ett lyft på 75 för att jag skulle göra rätt rörelse igen. Och sen skulle jag gå på toaletten och sen så kom jag tillbaka och då hade hon så här lagt på vikt som jag skulle lyfta. Och då hade hon så jävla roligt. Då hade hon lagt 1,25 emellan de stora viktplattorna för att jag inte skulle se att hon hade lagt på 82,5.
Men du gjorde det, eller?
Ja, men det är klart. För jag gick ju fram och skulle skjuta ihop dem. För jag bara, vad har du gjort? Så såg jag det, men så gjorde jag inget. Så lyfte jag det. Och så gick ju det jättebra. Alltså det var ett bra lyft. Och så gjorde jag det och så var jag nöjd med det. Och då känner jag så här, och då var hon så här, det här känns ju väldigt bra. Och då började jag tänka så här, för det är ju det som vi pratade om i förra avsnittet. Jag pratade jättemycket med Angelica om det, just det här med att inte göra fula lyft. Och liksom, vi pratade väldigt mycket om att, så här, att träna för att bli stark är ju väldigt lite en boost för självförtroendet egentligen. För att det handlar om nervsystem, det handlar om att ha tillräckligt mycket mängd. Och då pratar jag om det som oftast händer, att när du ligger och jobbar väldigt tungt så har du en för liten totalvolym oftast. Vilket gör att liksom du får inte den totala volymen och den nervsystemsträningen som du också behöver ha, vilket är träning för maxstyrka. Som sa det, hon var, många tänker ju att så här, träna styrkelyft, att det, men det är inte så ofta du ligger där för de där roliga vikterna egentligen, om man tänker.
Nej, du kan ju göra så här 12 back offset.
Ja, men precis. Men,
fast på en lätt vikt, vilket gör att totalen blir...
Ja, men och sen alla lyfter fina, vilket innebär att jag kommer också göra ett fint lyft på mitt tunga. Alltså lite så.
Mm.
Men det var i alla fall väldigt roligt. Och då kände jag också så här att nu när jag tittar tillbaka på vad jag var, vilka vikter jag lyfte 6 veckor innan DM, jämfört med vart jag ligger i nu om jag tittar, och då tittar inte jag bara på maxlyft, men när jag tittar på liksom vad jag gör repetitioner på och sånt nu, så inser jag så här, jäklar vad det jag har mycket mer idag, och det är fortfarande 6 veckor kvar, och då fick jag väldigt mycket hybris.
Så det känns har du någon koll på hur planen, hur det kommer se ut nu framåt då? För jag gissar att närmare, när ni verkligen börjar närmare SM, då kommer ni plocka ner volym.
Ja, det är klart. Volym kommer plockas ner och assisterande och sånt kommer ju minska i också i övningar och sådär. Och sen så kommer det ju vara så att jag kommer börja vänja mig med flera, kanske lite tyngre lyft och sådär också. Och sen så, ja, men så att det, nu kommer det ju liksom förändras egentligen lite grann, men den stora förändringen kommer kanske 3 veckor innan eller något. Så det kommer ju fortfarande vara, men det känns väldigt roligt. Jag kommer få ha mer lyft som är uppe ändå i böjen till exempel nu på lite ettor och sådär. Så att, men det känns jätte, det känns jätteroligt. Så jag känner verkligen att jag längtar så himla mycket till SM. Det ska bli så roligt att få gå ut och lyfta på podiet.
Jag lovar att inte trilla ner från läktaren den här gången när jag ska filma dig.
Men det ska bli kul. Sista helgen i februari tror jag att det är. Då släpper de, eller då kommer det ju vara sista anmälan för SM. Och då får man också reda
så
på grupperna.
Ja. Så man kan göra en sån här spontan anmälan.
Ja, om man har kvalat.
Ja,
absolut.
I sista sekunden. Ja. Men. Spännande, det ska bli kul att se vilka av dem som tävlar på världsnivå som kommer vara med i SM i år, eftersom att de har ändrat det så att det inte ligger så nära VM.
Ja, vi får se, de vill ju ha fler som ska tävla, så vi får se. Ja, men det blir jättespännande att se. Jag ser verkligen fram emot, och jag längtar verkligen efter att få göra mina träningspass nu. Det känns så himla roligt att få göra de där lyften. Och nu känner jag också, för nu har jag fått några små saker till i böjen som jag, så små tics som jag gör som jag inte har tänkt på, som nu jag förändrade lite och som jag kände fick en väldigt stor skillnad. Och det känns jättekul, för det är inga stora saker, så det här är verkligen bara så detaljer som gör att jag ska bana in det nu på varenda lyft hela vägen fram. Så att när jag väl står på SM så kommer det vara helt naturligt.
Om man återkopplar det lite till det som jag klagade på innan med internetcoacher, om man har tränat så länge och mycket som du har och ska tävla i SM, då kan man börja jobba med så här, de här två sakerna kan det vara att jobba med. Men det är det perspektivet jag menade, just att har man knäböjt i 4 månader så kanske inte det är så relevant att börja med det än.
Nej, man måste få en chans att böja, att bara böja. Sen kan man ju alltid, ja, men man kan försöka hitta saker som typ tyngdpunkt och sådana saker, för att det kommer göra rörelsen lättare. Men det handlar väldigt mycket om att få böjvana.
Apropå dina knäböj och dina mål. Vi ska ju snacka lite om det idag. Och jag vet ju att du har ett mål i SM att du gärna vill bänka 90 kilo där, vilket känns ju väldigt relevant, tycker jag.
Ja, mitt mål är att bänka 90. Jag kommer göra det också. Det är jag helt säker på.
Ja, det är jag också helt säker på. Och när man pratar om den här, det finns en klassisk sån modell för att bryta ner vad man har för mål med sin träning, som heter SMART-modell. Och om jag läser upp vad de bokstavsförkortningarna står för, så är ju det att S står för att målet ska vara specifikt. Specifikt är 90 kilo bänkpress på SM. Mätbart, 90 kilo, det är helt mätbart. Det är inte så här, jag ska göra en bra bänk.
Nej.
Vad är det liksom? Det måste gå att mäta. A står för attraktivt. Det finns de som säger att det är accepterat också. Men det vanligaste är att man brukar prata om att det ska vara attraktivt. Och attraktivt för dig är ju att du längtar efter att få bänka 90 kilo på SM.
Det finns tillräckligt mycket vilja och egentligen accepterat är bra. För det finns en acceptans från mig att göra det. Alltså det är lite att jag har accepterat mitt mål. Det är inte bara någonting som någon har satt upp eller som är uppsatt.
Precis, och det är det vi ska bryta ner här snart. Och sen är det realistiskt, och det tycker jag också är väldigt viktigt. Att du säger inte att du ska bänka 100 kilo på SM. Utan du säger ett realistiskt mål som är realistiskt för dig att uppnå. Och sen att det är tidsbestämt. För dig är det, vad är det för datum? 15 mars eller något sådär.
Nej, det är senare. Sista helgen i mars. Jag vet ju inte vilken dag jag tävlar, men det är runt den, jag tror att SM är från 26 till 29 mars eller något sånt.
Precis, så då har du specifikt, mätbart, attraktivt, realistiskt, tidsbestämt. Och A1 i det här, det attraktiva som vi tänkte prata om idag, är just det här, längtar du efter ditt mål? Alltså, är det verkligen attraktivt för dig? För att många som vi träffar, och många generellt, det är ju ändå så här, vi kan ju redan se nu här i februari att det inte är lika många och tränar på gymmet längre som det var i januari, eller hur? Folk börjar droppa av. Och vi pratar ju ofta också om att ett mål behöver inte vara ett prestationsmål, det vill säga 90 kilo i bänkpress. Ett mål kan också vara till exempel ett genomförande mål, att jag ska träna 3 gånger i veckan 2020, eller ett känslomål. Jag ska känna den känslan i mina pass som jag gjorde när jag körde med min PT den här gången, när jag gick därifrån och kände så här, gud vad det här är kul. Det kan också vara ett mål. Men målet behöver vara någonting som är attraktivt. För att om det inte är någonting som du längtar efter, då är det väldigt svårt att motiveras att jobba mot det målet. Och om du inte längtar efter ditt mål, så kan det också vara svårt att göra lite så här tråkiga grejer för att uppnå ditt mål.
Ja,
alltså de sakerna som man måste göra som faktiskt kanske inte är så kul, men som faktiskt kommer göra att man tar sig dit.
Ja, och det är ju det som blir väldigt uppenbart, tyvärr skulle jag säga, för att man skulle ju vilja att de som säger så här, jag ska träna så här mycket, eller jag ska göra det här, som då som nyårslöfte till exempel, att man skulle fortsätta att göra det. Men det är ju det som har skett, och det pratade vi jättemycket om just vid nyår också, när folk sätter sina mål för året, vilket man oftast gör, att det finns ingen acceptans eller attraktivitet säger man så. Ja, i målen, utan att de är plockade från så här det här skulle jag, så här har jag alltid velat gjort, eller så här har jag alltid satt, eller liksom det finns inte så här genomtänkt att så här, det här skulle verkligen ge mig något, och det här gör jag det, alltså är det med på, jag menar att man har inte det i det, vilket gör att när det då blir så här februari, nu är det snart mitten av februari, om det inte är det redan, och det är det redan nu, mitten av februari, och att då helt plötsligt när det är andra saker pickar på och man tappar lite energi för att man inte har sett ljuset på väldigt länge och så vidare, så blir det helt plötsligt, det finns inget som gör att du känner så här, men vänta nu här, det är värt att gå till gymmet, eller det är värt att gå och ta den här löprundan, eller det är värt att ta den här cykelturen eller simningen eller vad det nu är, för att det var ju det här jag ville. Det var ju därför jag gjorde det här. Alltså,
det är dit jag ska.
Ja, att det är liksom, jag vet att jag kommer känna mig stolt. Jag kommer må bra. Jag kommer ha en kropp som mår bra när jag står där och vet att jag har gjort det här. Och har man inte det, så då blir det, så fort det blir lite motgång och sånt, så kommer motivationen tryta. För motivationen är ingenting som bara finns där. Den är kopplad till våra mål.
Ja, precis. Och ett sätt att bryta ner det här, om man inte är säker på sina mål, är ju att ställa frågan varför på det här med just vad det är man vill uppnå. För jag upplever att många som jag tränar och träffar, de kan ju säga så här, ja, men jag vill böja min kroppsvikt i knäböj, och jag vill marklyfta 1,5 gång min kroppsvikt. Men varför vill du det? Och ett lättare sätt att bryta ner det är kanske också att svara på de frågorna om man har mål som inte är kopplade till en prestation. Om man har, jag skulle kunna vara en sån person till exempel, för jag har inte ett specifikt prestationsmål, siffror i min styrketräning. Om vi säger att mitt mål är att jag vill träna 3 gånger i veckan, varför? Ja, men för att det är, jag vill tänka på hälsan. Men varför? Men vad betyder det liksom? Jag vill inte bli sjuk. Men varför vill du inte bli sjuk? Ja, men därför att jag vill vara pigg och orka leva och vara med familjen. Men varför? Jo, men för att i grund och botten så är det viktigt, det viktigaste i mitt liv är ju att jag är glad när jag är i min vardag, när jag jobbar och när jag är med min familj. Och då blir ju målet kopplat till den här känslan. Alltså den känslan som jag vill ha i min vardag, vet jag att jag kommer få om jag tränar 3 gånger i veckan. Men det krävs ju då att jag bryter ner det på det här sättet. För att vet jag inte vad det är för känsla jag vill uppnå och inte har funderat över det, då försvinner det här attraktiva i målet.
Mm. Men det kan du ju göra även om du har ett prestationsmål. Men då måste de där varförna också vara lite så här, det måste finnas varför där också. För att om jag inte vet varför jag vill uppnå det, så kommer det ju inte, alltså så kommer det bli väldigt svårt att göra alla de där passen som krävs. Jag vet ju att jag måste ju göra mina 3 bänkpass i veckan. Och jag måste göra, eller måste, det är fel ord, jag vill göra dem på en tävlingsbänk. Det gör också att det kommer vara lite mer komplicerat. Jag kan inte bara bänka på vilket gym som helst eller där jag jobbar, för där har jag inte den utrustningen. Men jag vet ju varför jag vill gå, och det är därför jag gör det varje pass. Istället för att riva av ett pass till exempel på mitt jobb som skulle vara mer tidseffektivt. Då måste jag ju ha mina de där varför. Och då är det ju också, så det blir ju också viktigt även i prestationsmålen.
Ja, och jag tänker att för din del, även om det är ett prestationsmål 90 kilo, så är ju det också kopplat till en känsla. För jag vet att du visualiserar ju mycket känslan som du känner när du tävlar i styrkelyft. Känslan du känner när du lyckas med ett lyft, det är ju den du visualiserar inför tävlingen också. När du till exempel tittar på filmer från dina lyfter och har känt dig stark och så vidare. Och att du också kan ta fram den känslan när du ska prestera. I och med att du kan jobba med det så tydligt och konkret, Johanna, så blir ju det också en lätt känsla för dig att plocka fram i relaterat till att du ska bena upp, alltså pointa upp dina mål. Den är så konkret för dig att hitta att liksom, den känslan som jag kommer känna när jag bänkar 90 kilo, det är den jag vill uppnå.
Ja,
och då behöver du inte fundera över om det är attraktivt eller inte.
Nej, men fast samtidigt så är det ju det, för att om man tittar på de här, om man går tillbaka till liksom smarta mål då, alla de här delarna, så är ju, är ju det målet, typ av mål som jag har, är ju lättare att applicera på smarta mål. Alltså det vill säga, det är tidsbestämt, det är realistiskt, det är attraktivt, det är mätbart, det är specifikt. Det kan ju vara svårare med ett mål som du precis pratade om, där vi ställer oss frågan varför. Såklart att det blir ju också för mig, för tappar du bort något av det där, skulle du, jag säga så här, men jag ska på SM, ska jag bänka 100, då vet vi att det är inte rimligt att jag gör det, och då blir inte mitt mål realistiskt, och helt plötsligt så kommer jag ju då hamna i ett oattraktivt mål, för att jag vet ju innerst inne att det är ett alldeles för stort hopp. Och det tror jag är jättevanligt, att man inte riktigt vet hur mycket man, vad som är rimligt att öka, för det kan man ju inte riktigt veta. Jag har svårt att veta det. Jag sa ju så här till min coach, jag skulle vilja ta det här. Hon bara, det är rimligt. Alltså det är helt realistiskt att du gör det. Och så här, i hennes liksom, utifrån det första passet till så jag är på SM, så finns det ju en matematisk uträkning vad jag ska ta liksom. Alltså, och det är det jag menar, att, och har man inte det, och det är det jag tror händer med många som sätter mål, som vill säga så här, jag vill ta 100 kilo i marklyft, eller jag vill ta dubbla min kroppsvikt, eller vad det än skulle vara, att man vet inte riktigt vad som är realistiskt, vilket gör att man tappar acceptansen och det attraktiva i målet, för att det blir så långt borta.
Alltså jag tänker åt andra hållet också, att du skulle kunna vara på den platsen nu där du känner så här, det är realistiskt, det är mätbart, det är allt det där att bänka 90 kilo på SM. Men varför ska jag göra det? Om du tappar din attraktiva känsla i varför det känns viktigt för dig och vad du vill uppnå med det, då kommer du också tappa din motivation. Och det tror jag är jättevanligt om man är på den nivån där du är, där många har tillhört till exempel en sport, en bransch, ett sätt att träna i väldigt många år och bara kört på. Och sen hamnar i ett, men varför ska jag fortsätta göra det här? Då tappar man ju också en stor del av det när det inte är någonting som man längtar efter, för att man inte längre kan uppnå den där känslan i det som motiverar den.
Ja, absolut. Verkligen.
Och då får man ju också liksom backa tillbaka och fundera på, för min egen del så kan jag också känna, för att jag har backat viktmässigt senaste året, vikter som jag har tränat i, för att jag inte har haft något konkret mål och inte tränat lika mycket. Och då har jag liksom inget mätbart att sätta det emot. För att jag vet inte riktigt vad som är mitt max just nu. Och det är väldigt diffust. Så för mig känns det väldigt okonkret att jag skulle gå och ha ett mål som skulle vara, jag ska bänka det här. För jag vet inte riktigt ens vad jag bänkar just nu.
Nej, men och där är ju också en sån, det som också är när man, om vi tränar ihop, så blir det också den stora skillnaden i att så här, okej, men jag ska göra typ det här, treor eller vad det nu är du ska göra, beroende på vad du kör, om du kör team mm. eller något. Men att du också är så här, ja, men jag testar och ökar och så ser jag vart jag hamnar. Mm. Och det är också ett sätt som är så här, ett utmanande sätt när man också inte har ett konkret viktmål. Alltså, och viktmål, nu pratar mm. jag viktmål på stången. Att det liksom, då blir ju det mer orelevant om det är 62 eller 65 du gör dina treor på. Alltså, ja, för precis. Att det kommer inte vara avgörande, utan det handlar mer om att du hela tiden jobbar lite mer ut efter dagsformen.
Ja, precis. Och för mig är det ju mer... Jag funderar inte så mycket över det här med smarta mål och sånt där, därför att träning för mig är ju, om jag går tillbaka till de här frågorna med jag vill vara pigg och orka livet och allt det där, för mig är det ju som att jag vet att jag kommer få hål i tänderna om jag inte borstar dem.
Mm.
Jag funderar inte så mycket på det här. Jag lägger inte så mycket energi i mitt liv på att fundera över varför jag går och tränar. Men jag lägger heller inte så mycket energi på att fundera över om jag struntar i att träna.
Nej, eller om...
Så det tar inte så mycket, det här tar inte så mycket liksom mindfuck för mig. Det skulle vara jättekul att känna det som du känner, att jag så här är supermotiverad och längtar efter det där målet, men det är ju heller inget problem för mig.
Nej, och du går ju inte heller att fundera på så här, varför kommer jag aldrig upp i det där lyftet, eller varför kan jag inte göra den där, eller varför, eller liksom du lägger inte så mycket exakt. Tid på det, men, och jag tror att att många som vi träffar, eller jag tror, jag vet många vi träffar, tränar ju precis av samma anledning som du. Alltså för hälsans skull. Men det jag tror blir en problematik för många är att man inte har ställt sina varför. Så man hamnar lite i det här mellanläget att man tappar motivationen. Så vi ska prata lite mer om motivation också ju. Mm. Men just att man inte riktigt har den här motivationen. Och att man tänker att sitt mål på något sätt ska lösa den. Att motivationen kommer till mig om jag har ett mål.
Precis, och om man jämför det med tandborstning så blir ju det så här, om jag inte liksom vet varför jag egentligen ska hålla på och borsta tänderna varje dag, så blir det ju väldigt omotiverande att göra det. Men när man väl har kommit in i det som en rutin, vilket jag har med min träning, den är där bara, jag tuggar på. Då behöver jag inte fundera lika mycket över det. Jag behöver ju aldrig fundera över varför jag borstar tänderna.
Nej.
Det är en ganska tråkig jämförelse, för det är så typiskt PT-grej att säga tänk att det är som att borsta tänderna. De allra, allra, allra flesta har ju inte så med träning.
Nej, och det är ju liksom, det blir ju, jag kan, ja, nej, det blir ju en liten så här överdriven jämförelse på något sätt, tycker jag också. Men däremot så handlar det ju om att just när det gäller motivation till sina mål så är det ju så att motivation är ju ingenting som kommer av sig själv. Alltså motivation behöver vi skapa i form av att skapa förutsättningar för det vi vill göra.
Ja, så att, det är, alltså, man kan inte gå runt och vänta på att man ska känna peppen att komma igång med en satsning.
Nej, och då,
för den kommer ju inte komma.
Nej, och då gäller det ju att veta om jag ska skapa förutsättningar och om jag ska förändra någonting, skapa nya rutiner, då måste jag ju veta varför jag vill göra det. Och vad det är jag behöver skapa förutsättningar och tid för.
Och längta efter
det. Precis. Och är det då att må bra? Att alltså att jag vet att så här, det är nyttigt att träna och röra på sig. Jag vet att det är bra för min hälsa. Att då måste jag också veta vad innebär det för mig. Och varför är det för mig så? Är det för, vad innebär det? Innebär det 2 gånger i veckan? Eller innebär det att jag faktiskt går hem från jobbet 4 av 5 dagar? Eller vad är, så jag måste ju någonstans måste jag ju så här få ner vad är det viktiga för mig? Det kanske för vissa är det så här, jag vill vara på gymmet 1 gång i veckan och sen vill jag gå ett antal promenader. Det innebär att vara hälsosam. Det innebär för mig att genomföra de här antalet passen och må bra. Så att det blir någonstans för att få bli motiverad så måste jag veta vad det är jag ska skapa förutsättningar och rutiner för att motivationen kommer inte bara dyka upp till frukost.
Precis. Och jag tror att det är där många gör den här första tankevurpan med just att komma igång. Det är en sån här vanlig grej när man jobbar med träning att folk säger så här, jag skulle vilja vara som du som bara så här går och tränar hela tiden. Jo, men alltså det är ju ingenting som heller har skett över en natt, att helt plötsligt hade jag en massa motivation och så var jag den här pepppersonen som bara studsar in på gymmet.
Nej.
Så du har ju också ett pusslande med att få till dina pass ganska ofta på grund av ditt liv och familj och rutiner och vardag och jobb och allting. Men du är så pass motiverad att du ser till att planera in det i kalendern. Och det, dit tar det ju ganska lång tid för många att komma, och många sätter ju för höga krav på sig själva från början. Men bara sådana saker som att kanske planera in till en gång i veckan att då tar jag bort den här grejen på eftermiddagen, eller då ser jag till att flytta det här mötet i kalendern, och sen att man packar väskan dagen innan. Har du packat väskan dagen innan, gjort den där tiden i kalendern en gång i veckan, det är ju väldigt lätt för de som tränar med en PT till exempel, för då har de ju bestämt en tid med en annan person. Det kan man ju inte bara strunta i hur som helst. Efter man har gjort det ett antal veckor, då sitter ju den rutinen. Då har man ju skapat en ritual, en rutin, och oftast så ger ju det motivation, ja, att bygga på därifrån.
Men och där blir det ju så, skulle jag istället säga så här, jag ska göra det här 3 gånger i veckan. Och så känner jag ju egentligen att det här är inte så himla, det, man har inte, jag gillar nästan accepterat bättre än attraktivt, men jag har inte accepterat det här för mig själv. Då kommer det ju inte vara lätt att göra det heller. Alltså för då har, det finns ju inte det där inre suget att göra det. Och det är ju en sån sak som oftast är bra för motivation, är ju att få längta efter någonting. Och jag kan ju ha veckor när jag känner så här, när allting rullar på och man har, när man inte har kanske något barn som är sjukt, eller man har, ja, men så här, man har optimal planering i sina kunder, alltså när allting liksom bara klaffar vissa veckor, det kanske är liksom, det kan ju vara små saker, då kan jag ju känna nästan så här, åh, jag vill typ träna ett pass till, alltså. Men då gör jag inte det, för jag vet att sen nästa vecka kommer jag kanske stå och känna så här, åh fasen, den här veckan blev det tajt att få in det. Och jag vet också att håller jag mig till det här, de här passen, så kommer jag vara motiverad att gå dit och köra. Och för mig blev ju det var en förändring som du och jag gjorde när vi jobbade inför SM, tror jag det var, förra året. Eller ja, precis, SM förra året. Att just så här bestämma att jag ska inte träna mer än 3 pass i veckan. Sen är mina pass längre nu, så jag ska inte säga att jag tränar så en gång, en timme, 3 gånger i veckan, utan jag tränar ju ganska länge när jag kör. Men för oss, eller för mig, blev det tydligt att jag avsätter tid, och då avsätter jag tid när jag ska träna, och då gör jag det 3 gånger i veckan, och då är det inga problem för mig att få till det. Medan när jag helt plötsligt skulle börja göra kanske 4 gånger i veckan, men passen blev kortare, så blev det svårare för mig att få till det.
Det blir ju mer realistiskt med färre pass.
Ja, för att då vet jag också, så här, jag sätter den här tiden och jag ska göra de här 3 passen. Så att det där var ju någonting som jag fick gå till mig själv och sitta så här, okej, om jag vill göra det här, hur ska jag göra det? Hur ska min resa se ut? Vad vill jag liksom inte göra avkall på, och vad kan jag göra avkall på? För det är också sådana saker som måste ingå i det här när du ska skapa förutsättningar. Då får man ju välja liksom vissa saker som kanske inte kan hänga med eller som man kan göra.
Så om vi ska sammanfatta det här, om du ska liksom ta dig dit ditt mål säger att du vill ta dig, så måste du fundera över om det verkligen är attraktivt för dig eller accepterat, som du sa. Du behöver veta varför du vill uppnå det här. Och lite en till fråga till det är ju så här, vad ska hända då? Vad ska det ge dig? Och om du inte vet det, så kommer det vara svårt för dig att motivera dig till att ta dig dit. Och sen steg 2, som du sa, motivation är ingenting som uppstår ur tomma intet, utan du behöver skapa rutiner som gör att motivationen sen kommer komma.
Grymt.
Det låter ju så enkelt, Johanna.
Men allt det låter enkelt, och alla vet allting egentligen idag. Men det är inte enkelt, såklart. Inget är enkelt.
Nej, och en sak som vi inte tog upp nu var ju också det här, om du ska addera saker, ta bort dubbelt så många saker.
Det var det som vi sa
också,
lite, att du måste skapa förutsättningar för dig själv.
Mm.
Ja, men nej, men det är inte enkelt, men jag tror att i alla fall att man kan alltid börja hos sig själv och fundera på med allting. Det är inte bara träningen, utan det handlar ju om alla mål man har. Alltså, hur jäkla gärna vill jag det här? Finns det någon acceptans eller attraktivitet i det här målet? Alltså, eller är det så att jag bara sätter upp det för att jag ska? Alltså, så kan jag känna lite i så här, när jag ser tillbaka på mina mål med löpningen som jag hade förut. Att så här, varför håller jag på med det här egentligen? Alltså, varför gör jag det? Men då är jag så här, nej, nu har jag sagt att jag ska göra det, så nu gör jag det. Alltså, men det är också så här att ibland så får man verkligen fundera på vad är det som det verkligen kommer ge mig om jag gör det här.
Mm. Jag kan se det också på när jag började med konditionsträning 2018.
Mm.
Att jag satte upp målet att jag ska göra det här en gång i veckan. Och målet med det var att jag skulle göra det så pass mycket att jag bara att jag fick in det också som en rutin. Och då visste jag ju också att det kommer vara lite jobbigt i början.
Mm, mm.
Men i och med att jag också bokade tid med andra människor för att få det gjort.
Just det.
Så visste jag att om jag fortsätter med det här en gång i veckan så kommer jag efter ett tag inte fundera över det längre. Och bröt ner det på det sättet. Och då blev det ju också attraktivt för mig. Lite så här jäklar anamma att jag ska basen klara det här.
Mm.
Innan vi lägger på FaceTime som vi pratar nu, så vill jag också bara fortsätta påminna om att vi fortfarande samarbetar med The Nap Lab. Fram till den 7 mars så kan man använda koden HÄLSOHELG i deras webbshop om man vill testa på ett tyngdtäcke. De har ju 30 dagars fri retur även om man har testat täcket, om man inte är nöjd. Så jag tycker att om man är nyfiken på det här med tyngdtäcke så ska man absolut prova på det. Och vi kommer, som vi pratade om förra veckan, den 29 februari på lördagen i Norrköping på Norrköpings hälsohelg på Stadium Arena, så kommer vi vara där och hänga med The Nap Lab hela dagen och prata om träning och sömn och kanske hjälpa dig som är intresserad av att bryta ner dina smarta mål.
Ja, eller kanske bara göra någon utmaning med tyngdtäcke, vem vet vad som händer. Men,
vi kan göra dig till en burrito, Johanna.
Ja, det ska bli jättekul. Jag hoppas verkligen att vi får träffa många på mässan. Det blir trevligt. Du kanske ska göra någon armhävning med tyngdtäcke på ryggen eller något, vem vet. Eller så bara står vi där och snackar. Vi får se.
Det låter bra. Vi hörs snart igen då.
Det gör vi. Ha det bra.
Kram på dig.
Hej.